Varmt välkommen till Bubblication the Pod, det är jag som är Kristin.
Ida Sofia här, ny vecka, nytt ämne, vi ska prata om champagne.
Yay! Min favoritdryck.
Jag har tufft druckit mig på det.
Nej, va? Det är ju inte bra.
Jag behöver ta ett champagneuppehåll.
Oj, oj, det är ett problem.
Ja, på tal om uppehåll med champagne så har ju faktiskt också champagne avslutat livet för vissa.
Oj, oj, oj.
Bland annat ryktas det att Lilian Bettencourt, som ju var arvtagare till L'Oréal, när hon var 92 år gammal, blev träffad av en champagnekork i ögat.
Det var det första jag tänkte på, att det måste vara champagne. Jag tänkte så här, en överdos kanske eller någonting, med en champagnekork.
Nej, men ändå.
För hur? Att jag öppnade en champagne i helgen.
Ja.
Och var på millimetern att få den rakt i pannan. Alltså, ja. Det var min reaktionsförmåga som fixade. Och pannan är ju bättre så, än ögat, men... Fy, vilken kraft.
Ja, ögat kan man dö. I Frankrike beräknar man att det är 24 personer per år som dör av champagnekork-relaterade skador.
Det ändå är flashy way to go out.
Ja, men jag tänkte också det, så det var väldigt passande.
Ett skratt åt, men det är ju det liksom.
Nej, men vadå, man är 92 bast, man har levt ett helt liv som arvtagare till L'Oréal, är världens rikaste kvinna och står på en takterrass i Frankrike och blir träffad av en champagnekork i ögat.
Passande
och
sätt.
Verkligen going out with a pop.
Ja.
Dessvärre är inte det här sant, hon dog 94 år gammal i sin säng. Men man önskar att det var det.
Ja.
Har man levt ett helt liv så hade det ju varit supertrevligt att dö av en champagne.
Men det är alltså 24 personer om året som dör av det.
Det är jättemånga. Sen ska man väl ta det där med en liten nypa salt, för det är inte just korken, utan det kan vara glassplitter i förhållande till att flaskor exploderar och sånt där också.
Kan det också vara så här sabrering eller vad det heter, tänker jag. Att många är så fulla och ska flasha med ett sånt här...
Det är sabreringsvärde.
Ja. Och sen så hugger man av liksom...
Jag har faktiskt varit med om detta i verkliga livet. Vi hade ett jättetrevligt initiativ som heter Grannfesten, där man bara bjuder in olika... Man känner inte varandra. Eller i området, så att man känner inte varandra. Men man får gå hem och äta förrätt hos någon, och huvudrätt hos någon, och efterrätt hos någon.
Som så här gemene man cykelfest.
Ja, jättekul! Men så hade man då lite olika teman, och när vi kom till den här tjejen på efterrätt så skulle hon då visa att hon kunde sabrera en champagne. Och
det var, det var inte början av dagen det här, utan det
nej,
var,
det var till desserten, slå fel, och det bara så spruta blod upp på hennes vita vägg. Nej, men det var
hon klarade sig, hoppas jag.
Ja, hon klarade sig bra. Det var mer liksom chocken av att man ska stämma, men det är ju också just därför man stilar. Man vill ju stila.
Nej, men det är ju för att det är svårt, ja. Det är svårt.
Det är jättesvårt.
Fast är det svårt? Egentligen. Om man är onykter, ja. Men jag har testat några gånger, jag tycker det är rätt enkelt. Om man liksom känner, man måste göra den här lösa, det är viktigt att liksom vara lätt på handen.
Ja.
Och bara låta liksom svärdet glida med flaskan.
Ja, och också hitta den här sömmen på sidan. Exakt. Det är ju där svagheten i flaskan är. Och sen,
det är ingen kraft som behövs liksom.
Nej, det handlar mer om precision.
Och den fingertoppskänslan har man inte när man är onykter.
Nej, det är klart fel. Och då kan det ju också vara intressant att veta att det går ju ganska lätt att bli mer onykter av champagne än av annat vin. Och så
det beror... Antar att det är bubblorna som...
Jajamän, det är koldioxid. Man blir faktiskt också fullare av första glaset champagne, för att det är mer gas i det än resterande som följer efter. Så
alltså
att det,
första delen av flaskan, då pratar vi inte.
Ja, liksom... första glaset man häller upp. Och då ska man ju med fördel då hälla upp det i ett tulpanformat glas, för det är mest arom, för då hinner bubblorna liksom götta till sig i botten, och så kommer det koldioxid. Oh.
Det tråkiga är ju nu att vi inte sitter och dricker champagne här.
Jaha, jag är väldigt sugen.
Jag sitter och är helt slut, för jag har inskolning och en son som sover dåligt och är helt så här, inte champagne-mode.
Nej.
Och du hade champagne-mode igår. Så det är liksom...
Jag hade verkligen behövt
glas. Ja, du hade behövt en återställare.
Men ska vi har ju glömt fakta utan nu alltid. För våra kära lyssnare så måste vi ju såklart förklara. Vad är champagne nu? Ge oss the download.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, vattarutan.
Du behöver inte ens ett glas champagne. Men vad är det för?
Så då vet du det, sömnbrist och liksom bubblor och champagne, det är samma effekt.
Ja.
Nej, champagne är ett berömt mousserande vin som enbart produceras i Champagne-regionen i Frankrike. Och champagnens unika tillverkningsprocess innebär en andra jäsning direkt i flaskan. Det ska vi prata mer om.
Mm.
Och det här ger då vinets, eller champagnen då, de här karaktäristiska bubblorna som man älskar.
Mm. Och det är många som tror att det är Dom Pérignon som uppfann champagnen. Och det ryktas ju då, det har man säkert hört bara, skynda er, kom fort, jag dricker stjärnorna.
Oh, är det inte underbar beskrivning på bubbel?
Jo, men också sen en tjåsig factnugget som alla drar upp på middag som ska låtsas kunna någonting.
Ja, det är inte
någonting.
Den ni tar med er.
Nej, det är inte det ni tar med er från det här avsnittet. För att det verkar inte ens som att det är inte ens sant. Nej. Han har däremot gjort väldigt mycket produktutveckling för champagne generellt. Han var ju då munk och källarmästare. Han var pionjär i att blanda druvorna till den här cuvée-mixen som man kallar det.
Exakt.
Och sen introducerade han även konceptet att bara använda de första pressningarna av druvsaften, vilket ledde till ett mycket klarare och mer delikat vin. Då kan man också vara intressant att veta att de flesta champagne görs från från blåa druvor, men man pressar dem jätteförsiktigt för att inte de ska färga.
Och man använder inte skalet heller.
Nej, men precis. Och just för att skalet inte ska färga drycken, som är väldigt försiktig.
Mm.
Det sägs också faktiskt att han, Dom Pérignon, var blind och att det var då hans förfinade sinnesförnimmelse som hjälpte honom att utveckla då de här exceptionella blandningarna. Det tror jag så mycket jag vill på.
Mm.
Om han har inte ens, för att om han var det, hur skulle han då kunna se stjärnorna om han smakar stjärnor? Förstår du?
Men han kanske inte var blind hela livet.
Nej, det kan inte.
Jag har sett stjärnor någon gång. Men vi väljer ändå kanske ta det med en nypa salt.
Det tycker jag väl ändå. Mm.
Men bara innan vi går in på liksom lite historien om champagne, så vet du vad ordet champagne kommer ifrån?
Do enlighten me.
Det är ju de härliga romarna som har varit involverade igen här.
Det går ju inte att göra ett publication utan romarna. De är liksom navet till all vår civilisation, det är ju helt tydligt.
Ja, det är väl inte jätteintressant egentligen. Jag ville bara ta upp det för att just vi har ju ett inslag med romarna varje avsnitt nästan.
Ja.
Men helt enkelt, området som idag är då känns som champagne, det var en del av det romerska riket. Och romarna bidrog ju då till regionens tidiga vinodlingar. Och det latinska ordet campania betyder öppet land eller platt landskap, och det användes för att beskriva den här regionen.
Aha, nej, men det var ny fakta.
Ja.
Däremot så en annan sak som jag tyckte var lite intressant när det kommer till namn på olika champagner, så har vi ju Veuve Clicquot. Mm. Vet du vad Veuve betyder?
Veuve.
Det betyder änka faktiskt.
Ja, det ringer nog klockan nu när du säger.
Jo, för under 1800-talet i Frankrike så fick ju kvinnor inte så progressivt äga företag eller vara företagare. Det fanns dock ett loophole för just änkor. Och det var bland annat Barbe Nicole som Clicquot Ponsardin, Louise Pommery och Lily Bollinger som drog igång och liksom gjorde de tre champagnehusen stora som kvinnor.
Ja.
Ja. Och bland annat då Barbe Nicole Ponsardin, hon gifte sig med François Clicquot 1798, så det slutade 1700-talet. Och då höll hans familj på med den här, det var både textil- och vinmakarbusiness. Men det blev liksom en total finansiell katastrof, och sen dog hennes make då 1805 och hon var 27 år gammal. Men hon tog då det okonventionella beslutet på den här tiden. Nej, men jag ska driva vidare det här champagnehuset och se att det blir en framgång. Hon behövde låna lite pengar. Då fick hon ändå i dagens pengavärde låna typ 8 miljoner av sin svärfar.
Oj!
Vilket ändå säger att så här, han trodde rätt mycket på hennes kapacitet att det här kunde bli bra. Och utifrån det så byggde hon upp det som nu idag är då Veuve Clicquot.
Sådär.
Mm. Ja, det säger sig självt. Den gula änkan. Bra koppling.
Ja.
Ja.
Nej, men det finns ju, vi var inne på det här lite så här lökiga citat om champagne. Det finns ju ett, vad är det första du tänker på? Det finns ju rätt många.
Ja, ja. Jag tänker ju framförallt på att det finns en väldigt intressant fortsättning på Marilyn Monroes citat. I only go to bed with Chanel number 5.
Ja.
Men citatet avslutas med and I wake up each morning to a glass of Piper Heidsieck. It warms me up.
Mm.
Det här med champagne till frukost känns ju otroligt dekadent.
Otroligt dekadent. Och alkoholistvarning.
Ja.
Också. Men...
Det känns mycket mer Hollywood breakfast än det som är Hollywood breakfast än cigg och kaffe. Jag tänker att det ska vara ett glas champagne med den mixen.
Det är väl en gammal Hollywood breakfast. Känns det
så. The old glamour.
Ja, precis. Hollywood. Nej, men jag tänker på Winston Churchills såklart. Hans.
Han vaknade också med ett glas champagne varje dag.
Det gjorde han.
Ja.
Men han har drack väl typ 42 000 flaskor eller någonting genom sin
livsstil. Gud, stackars den statistiken som har suttit och räknat på det. Men han sänkte några om dagen och hans favorit var ju The Good Old Polle.
Ja,
Polle. Jag tycker den är trevligast. Alltså, vilken är din favorit?
Det är också Polle. Ja. Det är min favorit.
Fast nu har du seglat upp en annan favorit. Ruinar, det är trevligt alltså.
Ja, det måste jag faktiskt
den
vara med
lite
om.
Gått om.
Ja, den har lite gått om. Och det är varje gång, jag dricker den inte så ofta förutom när jag är på Grand.
Och nej, men de har en champagnebar där.
Ja, men precis.
Som är brandad. Du är
exakt. Nej, men, och då blir jag så här, varför dricker jag inte mer? Jag är faktiskt rätt ofta på Grand.
Trevligt.
Det är mitt andra hem, brukar jag säga. Ah. Fast jag bor där inte alltså. Utan
du bara hänger i lobbyn i Runar.
Jag älskar Grand.
Ja, ah, det är så trevligt.
Nej, men då funderar jag alltid på varför jag inte dricker mer ofta. Så det är väldigt trevligt.
Mm.
Nej, men han hade ju, du vet hans citat säkert. Champagne ska vara kall, torr och gratis.
Jag bara, jävligt dyr.
Ja, men dyr fast gratis. Då.
Ja, jag tänker på den här förfällåten. Röda barn leka bäst, livet äventyr. Champagne ska vara torr, kall och jävligt dyr. Ja, FFL förstörda för livet har vi där. Den som vet, den vet. Ja, men han sa ju inte bara det om champagne. Finns ju en helt kartotek av Winston Churchill-champagne-citat. Och vi nämnde det.
Och det är generellt bara massa citat från honom.
Ja, men, vilken jävla citat.
Citatmaskin.
Nice. Tänk om man bara var så well-spoken.
Ja, och de är ju jävligt on the point också.
Ja, till exempel den här. Remember gentlemen, it's not just France we're fighting for. It's champagne.
Oh. Nej, det är väl liksom riktigt imponerande.
Mm. Och det är ju sant, och de hade ju mycket att fightas för. För att vem vill gå miste om champagne egentligen? Det är ju en otrolig dryck alltså.
Ja, men ska vi gå in lite på varför just det heter champagne? Och det är ju faktiskt så att även om man kan säga att man dricker en dryck och den är från Italien eller något så här, den kan vara lika hög kvalitet på, så får den ju faktiskt inte heta champagne.
Nej.
Nej.
Men det fick det när vi var små.
Ja.
Det var eller ju champagne överallt.
Ja, du menar enligt lag då alltså.
Ja. Mm. Nej, men och det har ju så varit från 1891 och reglerat och någonting som heter Madridprotokollet eller Madridsystemet som bara gör att man kan skydda trademarks inom Europa och stor del av västvärlden. Och det är ju tur. När jag var yngre kallade det i alla fall champagne. För alltså allt som bubblade var i min värld. Champagne hade ju inte koll på sånt.
Det gjorde man ju.
Direkt.
Såklart.
Det var också intressant med den här subkulturen som dök upp i Göteborg med champagne awards och sånt.
Jaha, vad innebär det? Jag ser framför mig att man står och vaskar flaskor.
Nej, det är ännu värre. Man har så här champagne awards fester. Det här var helt sjukt. Alltså, det fanns en klubb som hette Vallgatan och varje fredag hade de en klubb som hette Cream Club. Och så här Göteborgs brättstekare stod och bara sprutade sönder varandra med champagne. Och det var
du var en del av det.
Jag kan ha varit där, ja.
Okay.
Så det är kanske därför jag bara har tagit en champagne. Alltså, men champagne är så... Det är så potent, man blir tipsig. Jag fattar dåliga beslut på champagne väldigt fort.
Jag har ju fattat dåliga beslut med champagne. Och ett av dem var en period när jag var ny i Stockholm och tyckte att jag skulle gå ut och festa i Stockholm. Obviously. Kommer från Småland, Oskarshamn. Bott i Borås innan. Inte varit ute och festa på roliga ställen. Så får jag höra att det bästa att dricka är liquid cocaine.
Mm. Ja, den där jäkeln.
Ja, alltså champagne, det är ju dödsstraff egentligen på att blanda något med champagne. Men ja, champagne och Red Bull.
Ja, för äckligt.
Men det går ju rakt upp i huvudet.
Mm.
Och det är ju verkligen, det är ett halvt glas, sen är man ju...
Ja, de har ju visat att det är i princip samma effekt som det. Men det är det så jävla potent tillsammans.
Mm. Så, don't do it kids, men det var...
don't, bra. Men ja. Hur uppfann man den här fantastiska sprudlande drycken då? Det var ju inte Dompa som såg The Stars då.
Nej, och det var väl inte meningen riktigt att man ville ju först få bort de här bubblorna. Det var ju en bieffekt.
Ja, och varför det här hände från första början var för att det började bli kalla vintrar i Champagne-regionen som stannade av jäsningen på de buteljerade vinerna man hade.
Mm.
När vintern kom och sen satte det igång igen med en andra jäsning.
Mm.
Och då helt enkelt så blev de här bubblorna, och det var ju inte så himla trevligt för någon kom på att kanske ska smaka på det.
Det var trevligt.
Det var
trevligt. Ja, men hela den här processen, det innebär själva avlägsnandet av jästsedimentet som har liksom bildats i flaskan.
Det går gorgemana, alltså inte champagne noise, för det är ju hela processen att maka champagne.
Exakt, precis. Ja. Ja. Så under den här andra jäsningen då som sker i flaskan så bildas koldioxid och jästsedimentet då efter en viss lagringstid. Och där, det är i det här sedimentet då som vinet utvecklar sin smak. Och sen placeras flaskorna upp och ner för att det här sedimentet ska samlas i korken. Och i den här processen så tar det, som du nämnde så fint, franska ordet.
Det går som
ja. Så tas den här jästavlagringen bort. Och det gör man genom att frysa en liten del av vinet vid flaskans hals. Och sen öppnar man flaskan så att trycket inuti då gör att det stöts ut.
Det här är ju helt otroligt. Hur har de kommit på det här? Så länge, men det är ju en värdefull drick, så att det är väldigt spännande.
Ja, och sen fylls då den här flaskan upp till den önskade nivån med ibland en doseringslösning för att justera vinets sötma. Och sen kokas den igen.
Och det här trycket är ju det som man vill bevara. Och det är också därför man har en så kallad, på franska, om vi ska köra franska ordet, musselé. Och det är samma franska ord som för en grimma. Och på svenska heter det grimma. För att man pratar typ om en munkorg på ett djur. Liksom, för att det är sånt jävla tryck. Och det är ju ett tryck som är 3 gånger större än ett bildäck. Om man ska bara jämföra. För om någon vill ha en siffra så är det ungefär en bar på 6.
Mm.
Vilket innebär ett tryck som är 5 kilo på varje kvadratcentimeter av glasflaskan.
Mm.
Och det här innebär att det skedde ju en hel del olyckor i champagnens begynnelse. Det var jag bara ser framför mig, du vet, så att undergjorde källarvalv där det bara så här, en poppar och sen poppar en till. Där tror jag också man kan ha death by champagne cork. Tänk att fastna där nere med en massa
högtryck.
Högtryck.
Nej, det vill man inte.
Nej, det vill man inte. Men där kommer engelsmännen till champagnens räddning också.
Mm.
Var ju, när industrialiseringen kom så uppfann man mycket tjockare
flaskor.
Ja, och det gjorde man faktiskt även innan industrialiseringen. Men när den kom så kunde man göra det på mycket större skala. Men man kom på att man hade en tjockare glasflaska. Så kunde man ju, det blev en mycket säkrare process eftersom det inte höll på att explodera till höger och vänster. Släng på en grimma sen då, så är man hemma. Men det var också engelsmännen som väldigt mycket populariserade champagnen i överklassen.
Mm.
Och gjorde det till en succé. Produkt. Men jag menar, det var väl ganska givet att det skulle bli en succéprodukt med tanke på så här hur gott det smakar. Och
ja, men det var väl en stor anledning till att det blev succéprodukt utöver smaken är ju för att det började användas, liksom, eller drickas mycket av liksom, adeln och the rich and famous.
Ja, och sen tricklade ner till. Och så.
Ja.
Men det är också det som, man trodde ju också att champagne hade läkande egenskaper från början, när vi pratar 1600-talet, och man använde det för medicinalt bruk också, för att folk mår bättre, och det är klart att man mår bättre.
Ja, men det är klart att man mår bättre, och det är väl så med allt, vi har pratat så mycket, vi har ju faktiskt gjort en del avsnitt här nu, och det i alla ämnen som medel handlar om förtära socker eller vad det kan vara, så har det ju alltid människan trott att, ja men, allt gott har något slags
även kvicksilver till exempel.
Så att så här, vi har rätt fel på det om man säger så.
Men är du bra på öppna champagneflaskor?
Det är ju också intressant. Vad anser du vara en bra öppna champagneflaska? För jag anser ju att den ska vara en tyst öppning.
Ja, helt enig.
Mm.
Eller så här, jag tycker det är trevligt, det får gärna poppa väldigt nice. Det är ju också, det här ljudet är underbart. Men det är ju att det inte ska åka ut en enda droppe. Och att det bara ska ryka ut lite. Det är för mig en lyckad öppning, när man inte spiller något av det här. Nej. Den är du bara drycken.
Mm, nej. Då tycker vi väl samma där då.
Mm-hmm.
Mm.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, men sen har vi också en viktig del i framtagningen av champagne. Det har vi inte pratat så mycket om än, men den här miljöförhållandena spelar ju en stor del in i hur de här där vindruvorna då odlas. Mm. Det påverkar ju respektive
vad det är för terroir, om man
terroir,
säger
så. Tack, precis. Mm. Jag försökte få in det här på franska. Du tog den, du nappa. Nej, men det är
jävligt mycket snack om terroir när man är på vinprovningar, alltså bla bla bla, vad de, hur det mineraligt det är.
Ja,
och
det är ju faktiskt väldigt intressant.
Mm, är det tycker du? Jag tycker det är så tråkigt.
Jag tycker det. Ja, nej, men jag kanske inte sitter och liksom läser det hemma på slö.
Nej, men du tycker det är spännande när man pratar. Det, ja, men, jag tycker det nästan blir lite nördigt. Eller så nördigt. Ja. Vi älskar nördar här på Publication, så det är inte det jag säger.
Men man behöver inte gå så djupt i ämnet. Vi kan bara nämna det att det är väldigt
nej, jag pratar, det är inte så jag pratar igen om det. Men jag bara tycker att när man är på en vinprovning och de börjar babbla iväg om terroir.
Du vill mest liksom dricka.
Ja, men då har de tappat mig. Hur mycket kan vi babbla om terroir? Men det som är intressant med champagnens tvärar den regionen är ju att det är väldigt mineraligt.
Ja.
Men sen kan man också plocka in vindruvar från liksom olika gårdar och olika höjder för att blanda en så här perfekt cuvée så att man mixar. Och det är väl det att vara en så här bra vinmakare är att få fram.
Mm. Men om vi ska bara ta det basics för att förklara vad terroir betyder då.
Jag försöker bara gå vidare.
Ja. Ja, men för det är bara bra att veta och ha med sig. Ja. Det är ju då att det här begreppet inkluderar ju massa olika faktorer. Och det är bland annat klimat och jordmån och terräng. Och sen den lokala traditionen av vinodling och vinframställning.
Ja, det ingår också. Så det ingår inte också. Bara
ja, så man bara vet lite vad begreppet betyder. Det kan vara
det bra. Tror jag är bra. För jag tänker att om man ska lyssna på en podd om champagne som är faktabaserad så vill man väl ändå kunna förstå vad terroir är. Ja, nej, men de här fransmännen, de är ju väldigt, väldigt, de skyddar ju sitt varumärke och det är ju en sån otrolig prestige i framställandet. Mm. Och Marie Antoinettes hov och så, det blev ju jättepopulärt där med champagne och det har ju använts också för att fira festligheter från att det kom. Det har ju varit väldigt förknippat med fest då.
Mm.
Och att fira, och det gör vi också så här, man har någonting att fira, det är en flaska champagne. Du var ju så gullig, du köpte en flaska champagne till mig för typ 5 år sedan, ett fin champagne eller vad var det mer, som vi skulle dricka när vi kände att det gick riktigt bra.
Det har jag inte druckit än. Hur fan var deppigt. Och du påminner mig om det här rätt ofta och jag får bara ångest, jag tänker så här, har vi.
Men jag vet, till vårt försvar så tror jag att jag tappade bort den.
Ja, och vi har också, eller grejen var att vi bytte champagne. Kontor också.
Mm.
Eller gjorde vi inte det? Oavsett, du bytte kontorsplats och då tror jag den försvann. Hur som helst. Vi har firat på andra sätt.
Ja, och det är viktigt att fira.
Ja, det är det.
Verkligen.
Mm. Vi tar de bara sista liksom, faktagrejerna då, för att det kan vara intressant att ha med sig. Vi har ju olika druvsorter som vi ska gå igenom bara så man kan the basics också. Ska vi gå igenom?
Ja, det tycker jag. Ja. Nej, jag kommer glömma bort det. Jag tror folk har försökt förklara det för mig omgångar.
Nej, men det här så. Det
är du också en sån här som har koll på vinlistor och sånt på restaurang? Jag kan ju inte för mitt liv beställa. Jag brukar alltid säga, jag gillar smörigt.
Jo, men man vet ju, om man gillar det så vet man ungefär vad man skulle kunna dricka då kanske. Men inte.
Eller inte.
Nej, det behöver man inte. Jag tycker det räcker med att veta vad man gillar och inte gillar.
Ja, nej, jag kan inte säga någon sån här vinsort. Jag gillar inte Chablis eller jag gillar inte.
Sansaire till exempel, vet ju. Eller du kanske inte gillar Sansaire.
Är det mineraligt eller är det?
Det är lite kan dra lite mineraligt.
Ja, du gillar inte det. Jag gillar en smörig chardonnay liksom. Men nu är vi inne på vin här. Men ska vi inte, kan du inte berätta mer om, fast det är ju ett
men
vin.
Men vad har du chardonnay? Det var du inne på nu då. Ja. Mm. Det är en vit druvsort som ger champagne den här friskheten och elegansen. Brukar man säga.
Mm. Exakt, friskhet och elegans.
That's det är du. Sen har vi Pinot Noir. Och det är en röd druvsort som bidrar med kropp och struktur till champagnen.
Mm.
Och sen har vi Pinot Meunier. Uttalar rätt.
Ja, det blev jättebra tror jag.
Det är en röd druvsort också som tillför mer fruktighet och runda smaker. Så lägg de här tre på minnet.
Säg dem igen då.
Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. Gud, jag har vänner som jobbar med champagne. De kommer döda mig när de hör det här champagneavsnittet.
Jag vet, därför tycker det känns också som att det är så många snobbar som är inblandade i den här branschen. Det är därför jag har varit lite.
Mina vänner är inte snobbar, de är bara otroligt kunniga i champagne.
Ja, men jag vet, och folk som är väldigt kunniga, de tycker att folk som är okunniga är så här. Ja, och nu ska
faktiskt, ja, då umgås du med fel människor. För jag har varit på en champagneprovning med vår vän som faktiskt är väldigt kunnig i champagne. Mm. Och den var den mest pedagogiska champagneprovningen jag har varit på.
Ja, var det inte han som lärde mig sabrera också på en mässa? Kom ihåg det? Vi var på någon skönhetsmässa där de ställde ut.
Jag har inte varit på någon skönhetsmässa med dig och sabrera champagne.
Jo,
nej.
Om ni är hatt och söner vi pratar om.
Ja, alltså det är hatt och söner, men det är inte. Det är,
jag inte tror vem. Att det var någon där som lärde mig sabrera champagne. På en mässa du tittar på.
Säkert kan hänt, för jag har ju tappat 70% av mitt långtids- och korttidsminne, så att troligt. Your hometown skeptics called it champagne problems. Vidare bara, nu har vi pratat lite fakta.
Jag vill prata om
rolig kuriosa, precis.
Skepp.
Sjunkande champagne.
Nej, jag tänkte mer på att de inte ska sjunka. Det här med att man slår en champagneflaska.
Jaha,
i fören.
Jaha, du menar det?
Okay. Du får jag förstå vad du vill prata om.
Nej, men berätta, börjar du?
Ja,
nej, men det är ju om bara du menar det när man.
Jag får good luck att man drämmer en champagneflaska i fören på ett fartyg.
Var kommer det ifrån?
Jo, men den här traditionen kan man spåra tillbaka till slutet av 1800-talet i sin moderna form. Och det behöver inte nödvändigtvis vara champagne man drämmer i fören, utan det kunde lika gärna vara
någon form av flaska. Liksom.
Eller någon form av vätska, så en dopvätska för att döpa fartyget. Aha, var det viktigt. Mm. Och det är också ännu äldre rätter, för det var ju såklart förr i tiden när man hade, det var stora företag och ge sig ut på. Och farligt också att ge sig ut med fartyg. Och då brukar man ju liksom döpa eller välsigna skeppen genom en religiös ritual.
Mm.
Och då hade man ju, det var ju så här, det var präster som välsignade fartygen och hit och dit. Men sen blev ju samhället mer och mer sekulariserat. Och det var brittiska, the British Royal Navy som då började med det här med att kasta in en champagneflaska på fartyget för att signa det. Och wish good luck och safekeeping och sådär.
Och det är väl viktigt då att flaskan går sönder? För gör inte det så är det ännu värre än att inte ens göra hela
det. Ja, det är lite som ett judiskt bröllop om man inte liksom krossar glaset där framme. Det verkar så jobbigt. Ja. För det ska man göra för good luck. Och, det sägs ju sig en del. Men det blir då ännu. Men tänk att ge sig ut på ett skepp som har liksom inte det gått bra för. Och det finns ju en hel del sådana där skepp som bara är så otursförföljda. Mm. Alltså de byter namn på ett sånt. Det är bland annat Marie Celeste som var olycksdrabbat redan under jungfruresan. Kaptenen blev sjuk och dog. Och sen hade de bytt om namn och så hade de jungfruresan nummer 2. Då kraschade skeppet och råkade sänka en annan båt. Och sen döpte de om det igen. Och sen det sista som hände är att 1872 så hittas fartyget bara drivande.
Övergivet.
Vi har en hel artikel om det på publication.com.
Skitläskigt faktiskt.
Ja, vad hände med dem? Mm. Det kan man läsa om på hemsidan. Och där kan man läsa om andra trevligt roligt som under tiden. Bland annat, här sitter jag och tittar på internet med kittlande mysterier. Det är verkligen så allt som det verkar online. Vi har saker om man är fin och går sitta över saltet. Och det ska vi göra ett nytt poddavsnitt om salt. Så spännande.
Det får vi göra.
Det blir nog nästa. Det kör vi. Ja, in på sajt i alla fall. Massa spännande och bra artiklar. Och då tänker jag att vi går tillbaka till det här med din koppling
båtar
till
båtar och champagne.
Ja, och då tänker jag när det inte har gått så bra, när champagneflaskan inte krossas mot fören, vad händer då? Då sjunker skeppet.
Nej, men
och då kan man
också
få ny champagne.
Ja, det kan man. Men jag kommer faktiskt in nu på den absolut dyraste flaskan som någonsin sålts. Och det, kan du gissa priset? Ungefär, alltså bara med tummen och pekningen.
En miljon typ?
$275,000 såldes den för.
3 miljoner alltså nästan för en flaska.
Ja, vad ligger? $9, ja, något sånt. Ja. Nej, men flaskan såldes då efter man hade hittat den på havets botten.
Det är svårt att sälja den om man inte har hittat den.
På havets botten skulle jag komma till.
Ja.
Men det var en flaska som 1907 såldes till den ryska kejserliga familjen. Och den här då försändelsen sjönk tyvärr, som man förstår, av skeppet som transporterade den. Och sen 97, på en djuphavsdykning i Östersjön, så hittade man dem igen.
Åh, spännande. Man gillar ju sånt där. Det kittlar ju fantasin.
Mm. Jag förstår, men det måste ju varit liksom, måste varit någon champagne-nörd ändå som köpte en flaska för så mycket pengar.
Ja, men tydligen så öppnade de ju den och den smakade kanske inte fantastiskt, men ändå.
Nej, men vad jag förstått så var den ändå helt ok i smak.
Mm. Någon annan som gillar champagne, det är ju James Bond. Och vad tänker du på för dryck eller drink när jag säger James Bond? Nu är det en väldigt ledande fråga jag är medveten om. Men...
shaken, not stirred.
Exakt. Mm. Fast faktum är att champagne nämns 65 gånger i novellerna, vilket gör det mer populärt än just shaken, not stirred.
Jaha.
Så egentligen är det Bonds favoritdryck, champagne.
Men är det att han dricker det då? Eller är det att andra...
Det här är att han dricker det.
Jaha.
Man någon annan som inte drack så mycket men som sägs ha badat i 350 flaskor av champagne var, kan du gissa? Marilyn Monroe.
Var det Marilyn Monroe?
Hon har sett de här ikoniska bilderna.
Just det. Lite... Ja, men du menar ja. Det är väl självfallet. Ja. I det här glaset. Ja, men absolut. Nej, men det var väl allt jag hade på ämnet champagne.
Jag har en liten grej till om man nu vill. Ja. Om man inte kommer ihåg alla de här drycksorterna som du nämnde, så kan man ändå säga att champagnes mineralsmak har mycket att göra. Att det är mycket... med malda gammal havsskal, för det är väldigt gammal havsbotten. Så att det är gamla fossiler i jordmånen som gör att det blir den här mineraliga smaken.
Okej.
Okay. Ja, det var inte konstigt.
Nej.
Kanske inte jättespännande heller, men nej, jag tror det är dags att vi går och tar och sätter oss bubbel. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka snart igen. Ni hittar oss under tiden på publication.com, your brain bubble destination. Och så på Instagram så sitter vi ut lite dagliga daily fact nuggets.
Ja.
Join the movement.
Go publication.
Until next time. Ta-da!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.